Ja, hörni, vi har kommit till sista delen i bergspredikan. Någon känner, äntligen är den över. Men jag säger, det är bara början. Det har varit jättespännande att få gå igenom de här kapitlerna tillsammans med er. För mig som har predikat, fått sätta mig ner och få fördjupa mig i de här texterna som någonstans är kärnan i den kristna tron. Går vi förbi bergspredikan så går vi liksom förbi det Jesus i grunden försöker säga till oss om lärjungaskap och om efterföljelse. Och jag kan säga det så här, att framöver så kommer vi att liksom dyka ner igen i bergspredikan, försöka jobba med den lite mer framöver och försöka omsätta det. För det är ju också det som är bönen. Det är enkelt på ett sätt att stå och förkunna en massa saker och säga en massa bra saker. Det är en helt annan femma. Att få det att bli händer och fötter. Att få det att bli verkligt. Så det är ju min bön såklart. Att det här inte bara är ord som passerar. Utan hur det också får tala och få forma oss. Som lärjungar, som efterföljare och som Guds församling här. På Värmdö. Så hur sammanfattar man hela den här bergspredikan som vi har gått igenom? Och jag skulle vilja sammanfatta egentligen med de orden som nu Jesus säger mot slutet. Som är hämtat från Matteus evangeliet kapitel 7 och från vers 24 till 29. Då han säger så här: den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Ja, vi har konstaterat gång på gång att Jesu undervisning i bergspredikan, hur hård ton det kan upplevas vara från Jesus, hur hårt budskap, hur rakt och ibland väldigt svårt och komplicerat det än är det Jesus försöker säga, så är inte syftet att göra oss modfällda eller sätta dit oss, att få peka så där i ett sårat sår så att det gör ännu mer ont. Utan grunden för det Jesus säger är baserat på Guds oändliga kärlek till dig och mig som människa. Det är hans kärleksbudskap som han förmedlar till oss, till vår omgivning, till världen. Och precis som det är med föräldrar som ibland behöver korrigera sina barn eller vägleda sina barn, så handlar det ju inte om att ta bort glädjen ifrån deras liv. Även om man ibland kan känna så när man pratar med sina barn om hur mycket de får sitta framför sina telefoner eller inte, så känns det som att nu försvann fullständigt glädjen ifrån deras liv. Och så får man bara förklara för dem att det finns annat i livet än mobilerna. Det är ju inte för att sätta dit dem, det är inte för att markera hur dåliga de är. Eller ta bort drömmar. Eller viljan att få vara den man vill eller ska bli. Tvärtom så handlar det ju om att få vägleda dem genom livet. Vi vill ju förhoppningsvis vårt bästa för våra barn, eller hur? Och på samma sätt är det med Gud. Han vill ditt och mitt bästa. Och han vill leda oss genom livet. Och vi lever ju i en tid där vår samtid hela tiden dukar upp ett slags smörgåsbord. Där man säger att gör vad du vill, ta vad du vill. Det är bara att vraka och välja. Det som passar dig bäst. Jag bryr mig inte, jag lägger mig inte i. Och ju bredare vägen blir, desto större möjligheter är det att välja och desto friare tror man då att man blir. Och jag kan förstå på ett sätt att man känner så. Det låter på ett sätt logiskt. Ju mer du har att välja, ju större utbud du har, desto friare är du. Men Jesu ord är tvärtom. I förra veckans text så sa Jesus bland annat så här: men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Uppmuntrande, va? Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Det låter som att det inte är så väldigt enkelt. Och dessutom så säger han att det är få som finner den. Och det är ju så motsägelsefullt på ett sätt. Hur kan en trång port eller en smal väg leda till livet? Men det uttalandet som Jesus säger där och då visar någon slags brytpunkt mellan hur vi människor kan uppfatta saker och ting och vart Jesus någonstans vill leda oss genom sitt ord. För poängen är ju att när jag väljer att lämna eller lägga mitt liv i Guds händer så får han leda mig. När jag inte bara väljer en mainstream väg som alla andra tar eller det som verkar enklast utan väljer Jesu ord att följa honom, följa hans väg, följa de gärningar som han målar för mig. När jag tar tid för honom i bön, i bibelläsning, när jag delar gemenskapen med andra troende så fördjupas min relation med Gud. Och då får Gud möjligheten att visa oss allt det underbara som han har för oss. Och det är inte som man kanske kan tro när Jesus säger att det är få som finner den där vägen. Att det skulle betyda att inte alla får, att det skulle vara en speciell klick utvalda människor som det gäller. Ja, då skulle det ju vara helt onödigt att hålla på med det vi håller på med, tänker jag. Det är inte det som Jesus säger, som om det vore ett gäng speciellt utvalda som har det rätt ställt, som skulle få ta del av det Gud ger och det Gud gör. Men problemet ibland som jag kan se och som vi kan se i våra kyrkor, det är att vi ibland agerar på det sättet. Att vara för mer än någon annan. Men så ska det inte vara. Det är inte tanken med Guds församling. Utan det Jesus menar är att många människor inte anser livet med Jesus ens som ett alternativ. Människor har valt en annan väg och de tänker kyrkan, Gud, Jesus, det var bra förr. Men nu är det nya moderna saker som är mycket bättre och då tar vi oss till det istället. Men Jesus säger att samma budskap gäller än idag. Att Jesus på något sätt skulle vara utanför beskrivningen eller kartan eller vilken bild man nu använder. Men det Jesus försöker beskriva i bergspredikan handlar om att det kristna livet, alltså efterföljelsen, och lärjungaskapet till Jesus faktiskt har ett pris. Inte att du behöver betala med ditt kort eller via Swish. Utan ditt liv. Någonstans måste jag välja väg. På det sättet blir det kostsamt. Att jag kanske måste göra upp med en del beteendemönster i hur jag lever mitt liv i relation till Gud och i relation till andra. Vad jag säger och vad jag gör. Och det handlar om på ett sätt att sticka ut ur gängse bilder där alla andra går den där vägen. Så säger Jesus någonstans att nej, lyssna på vad jag försöker säga till dig. Gå på min väg som leder till livet. Det är inte samma sak som att bli annorlunda. Så många människor som jag har mött som kommer in i kyrkan som säger ja, ni ser ju ganska normala ut. Som om man skulle gå innanför kyrkan och bli konstig. Och har du den bilden så säger jag bara, yeah, I'm sorry. Men jag hoppas att vi kan få bygga en ganska normal kyrka för normala människor. Någon skrev en bok, alla är normala tills man lär känna dem. Och vi vet ju att så är det ju faktiskt. Men vi önskar att få vara en kyrka som på något sätt vågar gå den väg som Gud har berett för oss. Inte för att bli konstiga, utan för att vi tror att den vägen leder till livet. Och ju närmare Jesus jag väljer att komma, desto mer underbart ska jag få se allt det som han har i beredskap för mig och för dig. Ju mer jag låter min tro och mitt liv formas av honom, desto mer så blir jag ju lik honom. De man umgås med blir man lik, brukar man säga. Och det är samma sak när det kommer till relationen med Jesus. Ju mer tid jag spenderar med Jesus, desto mer kan han få infiltrera och göra någonting i mitt liv. Både i ord och i gärning. Att få formas av hans karaktärsdrag, att formas av hans identitet. Där det inte bygger på att jag ska försöka lyckas i egen kraft och försöka vara perfekt. För ett sådant liv, och jag tror att ni håller med, blir väldigt krampaktigt. När jag ska försöka visa upp någonting som jag egentligen inte är. Där jag lätt kan visa upp en fasad. Och även där kan det smyga sig in i kyrkan. När vi pratar med varandra, vi frågar hur vi mår. Hur mår du? Ja, allt är bra. Och det är väl härligt om det är så. Men ibland så tror jag att vi har svårt med fasader även i kyrkan. Men Jesus han uppmanar oss som Guds folk att plocka bort våra masker. Att inte vara som hycklarna, beskriver han i bergspredikan, som spelar ett skådespel över hur bra allt verkar i livet. Och så vet man på insidan hur man själv egentligen mår. Och problemet i slutändan det är ju att man inte bara skadar andra runt omkring. Man skadar sig själv framför allt. Eller att vi som troende lägger en tyngd på människor att spela med. Men kyrkan är inte platsen för perfektion eller ett försök att visa upp excellens. Och ni vet nog vid det här laget att jag brukar ibland citera en man som heter Nicky Gamble. Och det tänker jag göra idag också, med full frimodighet. För han beskriver kyrkans roll och plats så vackert. Då han inte beskriver kyrkan som en byggnad utan relationen människor emellan. Relationen till Gud och till dem som vi har runt omkring oss. Ett helt enkelt livet som du och jag lever. Så här säger han, och jag läser på engelska. Churches are not supposed to be museums that display perfect people walking around looking holy. They are called to be hospitals where the wounded, hurt, injured and broken find grace and healing. Alltså fundera på de där raderna en liten stund. Vad säger han? Kyrkan är inte tänkt att vara som ett museum. Som ska visa upp perfekta människor som lever ett heligt liv. Här kyrkans uppdrag är att vara likt ett sjukhus där sårade, de som har ont, de som är skadade, de som är nedbrutna kan finna nåd och helande. Visst är det vackert? Och glömmer jag säga det längre fram i min predikan så säger jag det nu. Det drömmer jag om. Jag drömmer om det. Jag längtar efter det. Så vill jag att kyrkan ska vara. Och det är vårt uppdrag som församling. Att gestalta det. Det är inte vi mot dem. För vi vet i slutändan att alla sitter i samma båt. Ingen kan sitta här inne eller stå där utanför och säga att jag har lyckats i livet. Jag har en extra biljett som ingen annan har. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat. Ingen är fri. Men på grund av Jesus så kan du och jag få uppleva frihet, få förlåtelse för våra synder och för våra tillkortakommanden. Vända om och få uppleva nåden från Gud. Men vi får påminna oss om att vi sitter i samma båt med samma förutsättningar. Både du och jag, vi utmanas av olika saker i livet. Vi kämpar alla med det som tynger oss. Och vi lever alla med en historia över saker som inte blev som det var tänkt. Och problemet ibland som jag har upptäckt, ibland i kyrkan generellt, det är att vi ibland inte har plats för smärta. Att vi inte har plats för att det kan gå fel. Istället så döljer vi det, eller så vänder vi oss till något annat eller någon annan som verkar bry sig. När kyrkan egentligen ska vara den platsen för människor. Eller så tror vi att kyrkan inte är den platsen där jag kan få hjälp med det jag verkligen behöver och söker mig då till någonting annat. Eller så har vi som Guds folk förlorat förmågan att se människor och möta människor där de är och där de befinner sig. Det är detta som Jesus gång på gång påpekar och uppmanar i bergspredikan. Hur vi ser på varandra. Varför ser du flisan i din broders öga när du själv har en bjälke i ditt eget öga? Då handlar det inte bara om en klapp på axeln där det ser allmänt bra ut, utan det går så mycket djupare. Och min bön är att ingen människa ska få be om ursäkt för att man mår dåligt. Jag vet att vi har en helsingborgare här i rummet. Jag ska inte peka ut den, men jag har själv bott i Helsingborg. Och varje gång som jag hälsade på en i kyrkan så sa man alltid allt väl. Och det var ju en fin hälsningsfras, men en gång så tänkte jag, allt väl? Nej, allt är inte väl. Så jag sa, det mesta är okej. Och det var som den tittade upp på mig och tänkte, men vad säger du för någonting? Det var ju bara en fråga, allt väl? Och nu ska vi inte hänga ut skåningarna, jag älskar Skåne. Gud välsigne Skåne. Men det ligger någonting i vårt sätt att bemöta varandra, jag tror att vi ibland behöver gå djupare i våra relationer och ge och ta lite mer utifrån de omständigheterna vi befinner oss i. Jag menar då inte att scenen, kyrkscenen ska vara, eller estraden eller vad du nu väljer att kalla det för, ska vara platsen där allt ska komma fram och vi ska göra en slags allmän bekännelse i gudstjänsten där vi ska granska människors tillkortakommanden. Allt kan inte bekännas här, ska inte bekännas här. Allt ska inte komma upp här heller för den delen. Utan det här sträcker sig långt mycket längre än det. Bortom gudstjänstens ram på söndagar och leder oss därför in i närmare gemenskap med varandra och med vår omgivning. För jag drömmer om en kyrka som är så fylld av den heliga andes närvaro och hans omsorg och som skapar mötesplatser för människor att kunna hantera sin sorg och sin smärta. Och där det ibland har gått sönder i livet så är det okej att få komma. Det är okej att få vara där. Och precis som jag sa i början så är det kanske inte det svåraste med gudstjänsten att forma en predikan. Och jag säger inte det på något sätt för att vara stöddig, för att jag har tagit min tid och mina timmar och ni får be mycket nu för Jeanette som ska predika Guds ord. Det kommer bli hur bra som helst. Så det är inte det. Men återigen är det lätt att det bara blir ord. Att ordna en predikan eller fixa fina gudstjänster är inte den stora utmaningen för oss som Guds församling. Att du tog dig hit, ja, det kanske var en uppoffring, men du fick ju ändå en timme extra, menar jag. Men det är inte det som är utmaningen på ett sätt, utan det är utmaningen vad du och jag gör av det här vi pratar om sen när vi går ut härifrån. Det är den stora utmaningen, vad orden från Jesus verkligen får för fäste i ditt och mitt liv. Om vi talar om att tala vänligt och vara goda med varandra, kärleksfulla, hur säger vi då saker och ting till varandra? Hur lever våra liv tillsammans med varandra? Hur är jag på min arbetsplats? Är jag trogen? Är jag kärleksfull? Lever jag ett liv som behagar Gud? Eller hur ser det ut? Det är när bergspredikan inte bara blir ord utan när det får händer och fötter genom våra liv som det blir på riktigt. Det liv som vi lever i våran vardag, bland arbetskollegor, vänner, grannar och familj. Återigen så påminns vi om att vi alla sitter i samma båt, även de som du har på ditt arbetskontor eller i din skola. Alla är vi människor i beroende till Gud. Och därför påminner också Jesus oss i bergspredikan att se upp för högmod. Högmod som kan vara så enkelt att skaffa fram. Så lätt att få leva. Där jag tror att jag någonstans har någonting mer än någon annan. Och där kan vi, kära vänner, bara gå till oss själva. Men ibland så kan man känna av och smaka av hur det smakar. Och där får vi verkligen be Gud om nåd, att han hjälper oss, att vi inte hamnar fel där det blir högmod, stolthet. Att man är för mer än någon annan. Men också någonting som vi som svensk kristenhet behöver också arbeta på, tror jag. Det är att vi någonstans vet att vi bor i landet lagom. Men som Guds folk vågar ta för oss lite mer utav vad han vill ge. Jesus säger så här: ni är jordens salt. På samma sätt som salt smaksätter maten utmanar Jesus oss att vara en gemenskap som smaksätter vår omgivning med livet från Gud. Gör då inte som jag gjorde i en församling jag jobbade i Dalarna. Jag gav församlingen salt och det höll på att ha kol på en farbror. Det var inte alls bra. Jag ville att de skulle testa hur salt smakar. Och det var någon som fick i sig lite för mycket. Det var inte bra. Men det ordnade upp sig. Det är okej. Han fick lite vatten. Får klippa det där i predikan. Att smaksätta en värld med Jesus är vad du och jag är kallade till att göra. Att vara en gemenskap som smaksätter våran omgivning med hans härlighet, med det liv som han har. Han säger också i de följande verserna att ni är världens ljus, en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Det vi säger och det vi gör ska inte döljas. Någon har sagt så här: prata om människor som om de vore närvarande. Det är ganska utmanande. Och frågan är hur mycket vi får sagt om vi skulle tänka så lite mer ibland. Utan syftet, det vi är kallade till att leva ut som Guds folk, det är att människor på Värmdö och i Nacka och hela det området som vi befinner oss i ska få uppleva Jesus genom våra liv. Att det ljus som vi är bärare utav ska få stråla sitt ljus in i mörker och där människor lider av olika slag. Men vi tänder ju inte vårt egna ljus, tack och lov. Jesus säger i Johannes kapitel 8 och vers 12: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och vi lever i en tid, och du, Jeanette, var inne på det här. En mörk tid. Så mycket som pågår runt omkring oss. Och det finns så många människor som behöver uppleva Jesu ljus i sina liv. Vilket du och jag är kallade att gestalta. Därför lever vi inte vårt eget liv och har inte som uppgift som kyrka att skapa våran egna stämning. Vi ska inte vara stämningsbärare av det vi själva tycker om, utan det vi ska göra är att vi ska få göra så att Jesu liv och ljus får plats. Han som är våran frälsare, han som är grunden för allt, ska få lysa sitt ljus. Inte genom någon egen människas styrka eller kraft som det sker, utan det är genom den helige ande, säger Bibeln. Är Jesus som är i centrum och som ska vara i centrum för vår församling. Apostlagärningarna 4 och 11 säger: Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Därför påminner Jesus oss om i bergspredikan, vad vi säger och vad vi gör spelar roll. Men också att vi är försiktiga med vad vi hör och vad vi lyssnar till. Han säger senare i bergspredikan: akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Så viktigt att du och jag lyssnar på rätt saker. För det finns så många människor som vill föra talan. Till och med pastorer och ledare som jag. Men också enskilda människor i församlingen. För faran är att det som sägs kan låta väldigt bra, men egentligen vara helt fel och fullständigt snedvridet. Sanning och nästan sanning kan ligga väldigt nära varandra, men ha stora och avgörande skillnader. Så hur ska vi göra? Hur ska vi manövrera i en tid där vi hör så mycket, där vi upplever så mycket, där människor går en viss väg och känns som att alla följer med ibland? När vi känner att Jesu ord på något sätt blir mindre och mindre, tror vi. Hur ska vi förhålla oss till den tid? Hur ska vi gå tillväga? Ja, det är då så underbart som Jesus påminner oss om att det enda vi egentligen bör göra och hålla på med är att vi behöver söka honom. Jesus talar om det mest centrala i gemenskapen med Gud, bön. För att vi inte ska bli ett folk som irrar omkring och bara gör det vi själva vill göra, så måste vi gå till källan där livet pulserar, gemenskapen med Gud. Men bön som ska vara det mest centrala vi gör som troende kan ibland bli det minst prioriterade vi gör som troende. Det är inte de samlingarna som drar mest folk. Och visserligen så handlar det inte om att vi ska komma till en kyrka och kyrkbyggnaden ska leva upp till det för att vi ska kunna be. Nej, det handlar om ett liv vi lever hemma i familjen och i gemenskap med andra. Men samtidigt är det viktigt att vi känner att vi står tillsammans. Ett starkt vittnesbörd när vi som gemenskap kommer samman och ber. Därför har vi också startat en ny bönesamling mitt i veckan. Onsdagar mellan 18 och 19. För att vi vill komma samman och för att jag tror att det är en plats vi behöver komma samman och få be och mötas. Och samtidigt kunna få be för de olika saker som vi arbetar med i vår kyrka. Men återigen så är det så långt ifrån att liksom samlas i en lokal att på något sätt att det skulle handla om former. Nej, Jesus han säger så här att när du ber, gå in i din kammare. Och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Det är gemenskapen med Gud. Det är närheten till Gud det handlar om. Det är det inre livet som är motorn för vårt liv. Jag är så otroligt okunnig på bilar. Jag är jätteglad varje gång jag trycker på en knapp och den startar. Men jag vet ju att om motorn inte skulle vara där, då skulle jag inte kunna åka till Skärgårdskyrkan. Då skulle jag fått cykla och det hade tagit mycket längre tid. Och jag har punka på cykeln också. Motorn är det mest centrala för det mesta. Och detsamma är när det kommer till gemenskapen med Gud, bön. Och Jesus säger att när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte så dem, för att er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Visst är det underbart? Det handlar om en relation. Vi behöver inte säga till Gud, ja nu ser du omständigheterna här, Herre. Och han tittar på henne och säger, jaha, du tror att jag gör det? Nej, det är klart han gör. Innan vi ens har bett om det så känner han till det. Det vi behöver göra är att gå i linje med det Gud redan vet om och få följa efter. Vad säger du, heligande? Vad gör du, far? Låt mig få följa med i det. Justin Welby, som är Archbishop of Canterbury, han ställer en viktig fråga då han säger så här: Do you start the day with a time of prayer and reading the Bible? Do you go to work committed to God as your supreme authority? Var börjar jag någonstans min dag med? Var kommer bibelläsningen in någonstans? Var kommer bönen in? När jag går till mitt arbete, vad är det för grund som jag har i det jag arbetar med? Får Gud vara den högsta auktoriteten i ditt och mitt liv? Ingenting av det som sägs från Jesu ord i bergspredikan handlar om att man ska tvinga sig in i ett hörn. Eller att du måste göra det här. Utan det handlar om en vilja att komma nära Gud. Och det vill jag också vara tydlig med att säga att allt det vi gör i Skärgårdskyrkan är av ren vilja. Du behöver inte, men du är välkommen med. Det är du som bestämmer, det är jag som bestämmer. Vad är det som ska komma först i våra liv? Vilka prioriteringar får Jesus i mitt liv? Och därför uppmuntrar Jesus oss till en bön som vi kan få be, som lär oss att sätta perspektiven rätt. Och att det kommer i rätt ordning vad vi någonstans behöver och längtar efter ifrån Gud. En bön som jag har kommit att älska och som jag ber varje morgon. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det börjar med vår far i himlen. Det handlar om att hans namn ska få bli ärat. Det handlar om att hans rike ska få komma. Det är kanske han som ringer nu förresten. Det är hans vilja som ska få ske på jorden som den sker i himlen. Tänk att vi får be den bönen. Det som sker i himlen kan få ske på jorden. Först och främst får vi tilltala Gud som vår far. En nära gemenskap med pappa Gud. Kanske du har haft en dålig relation med din far och din mor. Låt mig få måla en bild av Gud som är en omsorgsfull far som älskar dig och mig så otroligt mycket. Och när vi kommer in för Jesus så handlar det inte om distans, om det är det du har upplevt i din barndom eller vad det är för någonting som har blivit fel i din uppväxt. Utan när vi drar oss närmare Gud så står han där med sina utsträckta armar och längtar efter oss. Vi vänder oss inte till Gud som inte har tid med oss. Som säger, ja men kanske om en liten stund. Utan det är precis som liknelsen med den förlorade sonen. Fadern står redo och väntar, söker och längtar efter att vi ska få komma till honom. Vi får be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Att vi får inbjuda Guds egna närvaro in i våra liv och låta det få prägla oss. Och därför säger Jesus också i bergspredikan, be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er, för var och en som ber han får och den som söker han finner, för den som bultar ska dörren öppnas. Grundtexten handlar om att enträget, envist, ge inte upp, fortsätt, fortsätt. Det är inte lättmjölk, det är inte mellanmjölk, utan det är någonting mer som Jesus inbjuder oss att vi får göra. Nu kanske någon sitter här och tänker, skulle inte han tala utifrån de sista verserna i bergspredikan? Jo, det är precis det jag gör. För det Jesus säger i slutändan utav bergspredikan, det är just detta, att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot husen, men det föll inte för det var grundat på klippan. Men sen säger Jesus också, men det finns de som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, som liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot huset och det föll samman och dess fall var stort. Den som hör dessa mina ord. Och nu landar Jesus i sin undervisning i bergspredikan med ytterligare en liknelse om två stycken män som byggde varsitt hus. Och i berättelsen så ser man att det är ganska liknande hus de bygger. Och vi kan ju bara fantisera över vad intresset låg att bygga, anledningen till varför man ville bygga. Men det bevisar också att hur mycket av det vi ser, hur det till yttre kan se väldigt bra ut och ganska lika ut, så visar det också de stora skillnaderna utifrån var jag har lagt min grund någonstans. Under många år så har jag tyckt om att titta på ett program som heter Grand Designs. Och ett program som man får följa med par som väljer att bygga ett nytt hus. Och programledaren, han följer projektet under några år. Och varje tillfälle så är det så slående hur husägarna förhåller sig till bygget. Ibland så märker man att en del, de har beräknat kostnaderna ordentligt och har kalkylen klar när de sen ska redovisa för programledaren hur det gått. Men andra visar redan från tidig början en ganska naiv inställning att det här löser sig, vi får se hur det går. Och det visar sig också sen i slutändan att man har inte hållit någon budget och det har liksom varit en tuff passage. Och på samma sätt så är det med ditt och mitt liv. Vi kan antingen välja att gå igenom livet ganska naivt. Vi kan välja att liksom göra det där med Gud när vi känner för det. Men vara medvetna om att också få ta konsekvensen av det. Eller så kan vi, likt det Jesus försöker undervisa oss om, att låta oss få bygga på en klippa. Mannen som byggde på sanden, det står att han hörde ordet. Det gjorde också den andra mannen som byggde på klippan. Men mannen som byggde på sanden, han handlade inte rätt. Men mannen som byggde på klippan, han valde att bygga rätt. Mannen som byggde på sanden, han ansågs vara en dåre som hade missat poängen med allting. Mannen som byggde på klippan, han ansågs vara klok. Och i slutändan så ser vi den stora kontrasten att när mannen som byggde på sanden väl befann sig i sitt hus och regnet kom, så raserades det. Och dess fall, säger Jesus, var stort. Men den som byggde på klippan, det stod fast, det var grundat. Eftersom det var grundat på klippan just. Samma förutsättningar men olika utgångar på grund av olika vägar som man väljer att gå. Ett av Finlands ledande byggföretag, jag vet inte alls hur man uttalar det, men det stavas YIT. YIT kanske man säger. Finns även här i Sverige. De skriver så här på sin hemsida. Vad händer på en byggarbetsplats innan en byggnad börjar ta form ovanför marken? Grundteknik är den ofta förbisedda hörnstenen i all konstruktion. Utan den skulle våra byggnader ta skada eller rent av kollapsa. Med andra ord, hur du och jag väljer att lägga våran grund i livet är avgörande. Vad vi låter ta vår tid, vårt engagemang, vår vilja, våra prioriteringar kommer i slutändan att definiera våra liv. Och det är det här som Jesus försöker säga mot slutet ut av sin undervisning. Det kristna livet är inte enkelt. Bara för att du väljer att följa Jesus kommer inte ditt liv bli spikrakt eller problemfritt. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste mot de båda männens hus. Men återigen så handlar det om vad jag har valt att bygga mitt liv på. När jag åker ut hit till Skärgårdskyrkan, och det gör säkert du också, så ser vi otroligt vackra hus, fasader, otroligt vackra miljöer. Och vid första ögonkastet så kan man tänka att de här människorna som bor här, de har allt de behöver. Samtidigt vet vi att bakom varje fasad döljer sig en vanlig människa. Och hur vackert än huset verkar vara, går det inte att fylla det med verklig mening, frid och hopp. Även de fina husen kan rasa. Och det Jesus har varit hela tiden inne på, det är det inre livet. Att låta hans ord, Guds ord, få forma våra liv. Att gemenskapen och livet med Gud genom bönen får vägleda och gemenskapen med medvandrarna, församlingen, får hjälpa. För då växer vår tro. När vi inbjuder den helige ande att verka så får vi också se vad han har för oss. Och då kan vårt liv byggas upp till något hållbart och starkt. Men trots att vi ibland faller så behöver inte stanna där. Paulus säger i Andra Korinthierbrevet 12:9, och nu börjar jag gå ner för landning, så håll ut en liten stund till. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och någon har sagt så här, complete weakness and dependence will always be the occasion for the spirit of God to manifest his power. Alltså fullständig svaghet och beroende kommer alltid vara en anledning för en helig ande att manifestera sin kraft i oss. Med andra ord, Jesus lämnar dig och mig aldrig. Men för att kunna få se det han gör måste vi skapa utrymme i våra liv. Och en bön som ligger på mitt hjärta, jag hoppas att det får vara en bön i ditt liv också, det är att vi ska få vara en församling som skapar mötesplatser för människor. Människor, du och jag, att få uppleva helande och läkedom. Och där vi återigen får bygga våra liv på klippan. Där vi återigen får uppleva Guds kärlek genom den helige andes kraft. Så även om den här serien Bergspredikan nu idag går mot sitt slut, så är min bön att det bara får vara början på vad Gud vill göra i oss och genom oss. Och som i sin tur kan kanaliseras ut till vår omgivning. I Jesu namn. Amen. Vi ställer oss upp tillsammans. Och jag skulle vilja inbjuda dig och mig till att få be en bön för oss som Guds folk. Att de här orden nu som vi har talat utifrån under 2 månaders tid inte bara ska bli en sån där fin serie som vi ser tillbaka på, utan att någonstans be Gud om hjälp för våra liv, för oss som församling. Och kanske det är saker och ting som du brottas med. Jag brottas med många saker som jag ständigt behöver göra upp med. Men kanske du är i den där liksom vågskålen och balanserar mellan livet med Gud och det livet som jag kanske ibland hellre vill leva och har svårt att välja. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig idag till att få lämna ditt liv återigen i Guds händer. Han som är trofast, han som är omsorgsfull, han som har ditt liv i sin hand. Att få inbjuda honom igen, att få göra ett avstamp den här dagen och säga Gud, nu vill jag komma till dig. Men också att vi får be som församling, att vi inte blir en församling som bara talar en massa fina ord. Utan hur vi får leva i gemenskap med varandra. Där vi får växa utifrån de omständigheter som vi möter och som vi är ibland. Att vi får vara ärliga med varandra. Med ett rent och ärligt hjärta. Och hur en helig ande kan få möta oss och göra sitt verk i oss. Så jag skulle vilja börja med där. Och ni kan få gärna sluta era huvuden och blunda. Så skulle jag vilja fråga dig. Om du finns här som är i den där vågskålen i livet. Som någonstans den här stunden känner bara nej, Gud, nu vill jag. Nu vill jag ta ett nytt tag med dig. Nu vill jag lämna mitt liv igen i dina händer. Om du känner så, så lyft gärna din hand nu. Så vill jag be för dig. Gud välsigne dig. Tack Jesus. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Är det någon mer så kan du lyfta din hand. Tack Jesus. Herre, vi bara tackar dig för de händer som har lyfts den här stunden, Herre. I en längtan efter dig. Herre, du ser våra liv, du ser våra omständigheter, du vet precis vad vi går igenom. Du ser vad vi kämpar med, du ser vad vi gläds med, Herre. Du ser livets hela pussel som vi ibland så krampaktigt försöker få till. Men Herre, vi vill den här stunden bara inbjuda dig återigen heligande till att få göra ditt verk i oss och genom oss, Herre. Och jag vill be för de upplyfta händer Du ser, du känner, Herre. Du vet omständigheterna, du vet tillvaron, Herre. Och på nytt så ber vi dig, heligande, kom och rör vid dessa människor. Låt dem få uppleva hur du på något sätt är med dem och nära dem just i den här stunden. Och den längtan som de har att vilja vandra tillsammans med dig. Men så ber jag dig också, och vi tillsammans står här inför dig. Vi längtar, Gud, att få vara en församling som får vara dina händer och dina fötter. Att vi får vara en församling på den här platsen som inte visar upp en präktighet eller en fasad, utan som får leva ett liv som behagar och ära dig, Herre. Och där vi skapar mötesplatser för människor att få komma som man är, Herre. Även om det verkar smal väg som du inbjuder oss till, så är det ändå till livet, Herre. Och därför kan vi på något sätt bara inse att det är till dig vi behöver komma, Herre. Vi kan bara gå till dig, vi kan bara överlämna oss till dig, Herre. Så nu vill vi den här stunden som din församling överlämna oss till dig, Herre. Och vi ber att du leder oss i fortsättningen, Herre. Och allt det underbara som du har för oss. I Jesu namn. Amen.